Den första dagen är över. Du har nu 9 kvar att arbeta. Att arbeta hårt. För att få bästa möjliga resultat av tiden här är det viktigt att arbeta hårt. Du måste arbeta flitigt, full av glöd, tålmodigt, men ihärdigt, oavbrutet. Det är ditt eget hårda arbete som kommer ge dig de bästa resultaten av din tid här. Inget annat än ditt eget hårda arbete. Från 4:30 på morgonen till 9:30 på kvällen måste du arbeta flitigt och oavbrutet. Varje kväll blir det dammarföredrag i 1 till 1,5 timme. Dessa föredrag är inte till för intellektuell underhållning, utan för att du ska förstå meditationstekniken, vad den går ut på och hur du ska praktisera. Om du inte förstår tekniken kan det hända att du jobbar hårt och flitigt, men kanske inte på rätt sätt. Och om du inte jobbar på rätt sätt kan du inte förvänta dig det goda resultat som alla kan uppnå genom att tillämpa denna teknik. Så dessa kvällsföredrag är till för att du ska förstå hur du ska arbeta med denna teknik, så att du sen kan arbeta på det sättet. Du har påbörjat ditt arbete genom att iaktta andningen, inandning, utandning, när du helt naturligt andas in och andas ut. Detta är inte en andningsövning. Det är inte meningen att du ska styra eller reglera din andning. Detta är inte den övning som kallas pranayama, där man reglerar andningen. Olika meditationstekniker har olika egenheter, olika särdrag. Det är inte så att vi fördömer andra tekniker, men du har kommit hit för att ge just den här tekniken en ärlig chans och göra den full rättvisa. Du måste förstå vad som är utmärkande för just den här tekniken, vad som är dess egenart, och sen praktisera så som tekniken önskar. Försök inte reglera din andning. Låt den vara naturlig. Är andningen djup? Är du medveten om att den är djup? Om den är ytlig? Är du medveten om att den är ytlig? Om den passerar genom den vänstra näsborren? Är du medveten om att den passerar genom den vänstra näsborren? Om den passerar genom den högra näsborren? Är du bara medveten om att den passerar genom den högra näsborren? Om den passerar genom båda näsborrarna samtidigt? Är du bara medveten? Den passerar genom båda näsborrarna samtidigt. Det är allt. Stör inte andningens naturliga flöde. Låt naturen göra sitt. Din uppgift är att bara iaktta. Att bara iaktta verkligheten som den är. Inte som du vill att den ska vara, utan som den är. Detta är vad som är utmärkande för denna teknik. Du börjar med att iaktta andningen som den är. Bara andningen. Inget annat än andningen. Jag vet från tusentals elevers erfarenhet att den första dagen är besvärlig. En del klagar över smärta i benen eller att det värker i ryggen eller huvudvärk, ett eller annat obehag. Detta är helt naturligt. En orsak är att kropp och sinne har blivit fångar i sitt eget vanemönster. Nu gör du något som de inte är vana vid, så de ogillar det och börjar revoltera. Kroppen börjar revoltera. Det här tycker jag inte om. Sinnet börjar revoltera. Det här tycker jag inte om. Så det är helt naturligt att det känns besvärligt. Detta är en orsak, men det är en mindre viktig orsak. Den främsta orsaken till din obehag är själva tekniken, eftersom du har börjat arbeta precis som du ska arbeta. Svårigheterna, obehagen, besvären har börjat manifestera sig eftersom du har börjat iaktta den naturliga, normala andningen. Bara andningen, inget annat än andningen. Det finns många tekniker där man är medveten om andningen och samtidigt uppmanas att recitera något ord mentalt. Du reciterar ett ord, ett mantra, en fras. Du upprepar det mentalt om och om igen, om och om igen. Mental verbalisering. Det hjälper. Jag vet detta av egen erfarenhet, och jag har dessutom hört att det är så från många andra som upplevt samma sak, så därför accepterar jag det. Att om du börjar upprepa något ord, vilket ord som helst, och samtidigt är medveten om andningen, så lugnar sinnet ner med lätthet. Det blir snabbt och lätt koncentrerat. Likaså finns det tekniker där man är medveten om andningen och samtidigt uppmanas att visualisera, att föreställa sig, en gestalt, en bild. Det kan vara en gud eller gudinna i olika skepnad och gestalt, grundaren av en eller annan religion som du känner djup respekt och hängivenhet för. Du föreställer dig en gestalt eller bild om och om igen och märker återigen att sinnet lätt blir koncentrerat. Dina obehag försvinner, sinnet blir allt lugnare och mer fridfullt, mer och mer koncentrerat. Jag vet detta av egen erfarenhet och även från andras erfarenhet. Och ändå säger jag, använd inte verbalisering, använd inte visualisering. Iaktta bara andningen, enbart andningen, inget annat än andningen. Varför? Det måste finnas något gott skäl till detta. Det finns goda skäl till detta. Först måste man vara klar över vad som är målet med denna meditationsteknik. Vad är syftet? Om syftet med meditationen är att koncentrera sinnet, att lugna ner det pladdrande sinnet, då måste man förstås använda sig av någon slags verbalisering, visualisering eller inbildning. Inget fel i det. Men när det gäller denna teknik är koncentration av sinnet, att lugna sinnet, bara ett hjälpmedel. Det är inte slutmålet. Slutmålet är att rena sinnet, men detta är inte bara på ytnivån, utan att rena sinnet på den djupaste nivån, på rotnivån, och ändra det vanemönster som gör att man ständigt är orolig och spänd. Säg att något oönskat inträffar i ens liv, och oönskade händelser inträffar hela tiden. Genast börjar man knyta knutar, bygga upp spänningar, man börjar utveckla negativa känslor. Säg att något inte sker som man önskar ska ske. Något hinder dyker upp och återigen börjar man knyta knutar, bygga upp spänningar. Man börjar utveckla negativa känslor, ilska, hat, illvilja, fientlighet och så vidare. Man knyter knutar, hela tiden knyter man knutar. Man har blivit en härva av knutar, gordiska knutar, helspänd. Hela den fysiska strukturen är full av spänningar. Hela den mentala strukturen är full av spänningar. Ibland kanske du försöker slappna av på ytan. Du försöker få kroppen att slappna av. Försöker få sinnet att slappna av. Det hjälper, men vad du inte vet är att det på djupet hela tiden finns spänningar. Hela tiden finns oro. Eftersom dessa knutar ständigt knyts, utvecklar man ständigt negativa känslor. Och detta gör oss djupt olyckliga. Hur kan man bli fri från detta lidande, detta elände? Denna teknik hjälper dig att nå den djupaste verkligheten hos din mentala och fysiska struktur och att förstå sanningen om denna struktur. Tekniken hjälper dig att genom egen erfarenhet förstå hur och var du utvecklar negativa känslor, hur och var du mångfaldiga negativa känslor. Du måste gå till ditt lidandes ursprung. Endast då blir det möjligt för dig att ta dig ur detta vanemönster. Du vill egentligen inte vara olycklig, men på grund av okunnighet fortsätter du ändå att vara olycklig. Du vill inte mångfaldiga ditt lidande, men ändå fortsätter du mångfaldiga ditt lidande. Detta eftersom du är okunnig om vad som händer djupt i ditt inre. Denna teknik kommer att hjälpa dig. Alla heliga och visa människor genom historien har sagt: lär känna dig själv, lär känna dig själv. De blev heliga och visa eftersom de lärde känna sig själva. De utforskade sanningen om sig själva. Lär känna dig själv, inte endast på en intellektuell nivå, vilket inte hjälper, utan på den faktiska nivån. Det betyder av egen erfarenhet. Vad är detta som jag kallar jag, jag, jag? Den kroppsliga fysiska strukturen. Den mentala strukturen, de båda tillsammans, är det jag? Man klamrar sig fast så hårt vid den fysiska och mentala strukturen genom att identifiera sig med den som jag, jag. Och så mycket lidande uppstår när man identifierar sig med kropp och sinne och klamrar sig fast vid dem. Man börjar bli spänd, man börjar knyta knutar och lidandet börjar. Det hjälper inte att acceptera detta endast på en intellektuell nivå. Eller att acceptera det av hängivenhet eftersom en upplyst människa har sagt att det är så. Du måste själv utforska sanningen om vad du är, genom egen erfarenhet. Kropp och sinne, från den yttre, grövsta, skenbara nivån, går man djupare, djupare och djupare, till en allt mer förfinad, subtil nivå, till den mest subtila nivån. Denna teknik hjälper dig att utforska sanningen om materien i hela dess utsträckning, att utforska sanningen om sinnet i hela dess utsträckning, genom egen erfarenhet. Om man vill förstå sanningen genom egen erfarenhet måste man jobba inom kroppen, inte utanför. Därför hjälper dig denna teknik att utforska verkligheten inom din kropp. Och andningen blir då ett mycket viktigt verktyg för dig. Bara andningen, inget annat än andningen, som den är. Vi vill inte att du ska verbalisera eller visualisera. Och en anledning till detta, inte den främsta anledningen men ändå viktig, är att när du verbaliserar så använder du i allmänhet ett namn. Det kan vara namnet på en eller annan gud eller gudinna, eller på grundande av en och annan religion. Och på så vis blir du indragen i någon religion eller sekt. Den som arbetar med denna teknik måste göra det på en nivå där sanningen är universell, giltig för alla. Hela tekniken är universell, fri från sekterism. Om du använder en inre bild, en fantasibild, en bild av en gud eller gudinna, eller av grundaren av en eller annan religion, så blir du återigen indragen i någon religion eller sekt. Alla kan inte praktisera på det sättet. Bara de som tillhör just en sådan religiös grupp kommer att göra det. Det blir inte en universell metod. Det är viktigt att förstå att vårt lidande är universellt. Sjukdomen är universell. Den som fylls av negativa känslor, ilska eller hat eller illvilja, lidelse, rädsla, ego, vilken negativ känsla som helst, blir spänd och olycklig. Detta gäller alla. När du blir arg, vilken etikett kan du då sätta på din ilska? Den ilska som uppstått, är den kristen, judisk, hinduisk eller buddhistisk? Eller är den amerikansk, engelsk eller rysk ilska? Ilska, ilska. Och det lidande man upplever på grund av denna negativa känsla kan man inte kalla för ett hinduiskt lidande eller ett muslimskt, kristet eller judiskt lidande. Lidande är lidande. Det är universellt. Sjukdomen är universell och botemedlet måste vara universellt. En sekteristisk lösning hjälper inte. En viktig förutsättning i den här tekniken är därför att varje steg du tar på vägen är med sanningen, sanningen, sanningen. Från första början ända tills du når slutmålet. Sanningen som du upplever, sanningen som du upplever just nu. Och likadant från ögonblick till ögonblick, från ögonblick till ögonblick. Vad den må vara för sanning som du upplever inom din kropp. Sanningen om den fysiska och mentala strukturen. Fortsätt bara att iaktta, iaktta, iaktta. Detta är universellt. Det är samma för alla. Då når du målet. Blanda inte ihop din upplevelse med någon trosföreställning, dogm eller kult. Eller med någon filosofi från den ena eller den andra traditionen. Hur korrekt den än må vara, hur sann den än må vara. Den verklighet som du inte har upplevt är inte din verklighet. Den verklighet som upplevs av en upplyst, uppvaknad människa, Buddha, eller säg Kristus eller Mohammed, är deras verklighet, inte din. När du når det stadiet och inser det själv, då blir det din verklighet, inte förr. Så arbeta med den verklighet som du upplever direkt inom din kropp, från ögonblick till ögonblick, från ögonblick till ögonblick. Andningen som du upplever från ögonblick till ögonblick. Du andas in. Det är detta ögonblicks verklighet. Du andas ut. Det är detta ögonblicks verklighet. Om andningen är djup, är den djup. Om den är ytlig, är den ytlig. Då är det ett universellt fenomen, inte ett sekteristiskt. Du kan inte säga att andningen som går in är en hinduisk andning eller en kristen andning eller en amerikansk eller rysk andning. Andningen går in och går ut. Objektet är universell sanning. Om du hela tiden jobbar med universell sanning är tekniken sådan att den tar dig från ytnivån stelnade, intensifierade, skenbara sanning. Under dessa 10 dagar kommer du från dag till dag att märka hur du genomträngande, inträngande, delar upp och dissekerar, löser upp. Du rör dig mot en subtilare verklighet, en mer förfinad verklighet. Från dag till dag rör du dig från det grova till det subtila, till det mer subtila. Och helt klart tar dig denna teknik till ett stadium där du upplever den mest subtila sanningen. Den mest subtila sanningen om materien genom egen erfarenhet. Den mest subtila sanningen om sinnet genom egen erfarenhet. Den mest subtila sanningen om de mentala processerna genom egen erfarenhet. Och sen kommer en tid då du har utforskat materien och sinnet i hela dess utsträckning. Du kommer då att kunna gå utöver de båda och uppleva något som är bortom sinne och materia. Inga ord kan förklara vad det är. Det måste bevittnas och upplevas. Det är den yttersta sanningen. Hela processen, hela förloppet, gör att du förstår sanningen om ditt jag. Lär känna dig själv. Att lära känna sig själv blir att känna lagen, naturen, den universella naturlagen. Du börjar förstå den universella naturlagen när du upplever sanningen inom dig. Den universella lag som styr hela universum, allt levande och icke-levande, och som gäller för allt och alla, blir klar och tydlig. Den universella, allmängiltiga lagen straffar oss så fort vi bryter mot den. Vem som än bryter mot lagen bestraffas, här och nu. Och när vi börjar leva i enlighet med lagen, som lagen önskar, så börjar den belöna oss. Detta blir tydligt när du utforskar sanningen om dig själv. Den fysiska sanningen, den mentala sanningen, de båda i förening, hur de påverkar varann i varje ögonblick. När du iakttar oavbrutet, iakttar som tekniken önskar att du ska iaktta, på rätt sätt, utan att blanda in något annat, då kommer allt detta bli tydligt. Naturen kommer att börja uppenbara sig. Hela naturlagen kommer att börja uppenbara sig. Sanningen om världen, universum, framstår klart och tydligt. Universums lag kommer att framstå så tydligt. Då blir det lätt att leva efter denna lag. Leva som lagen önskar att vi ska leva. Livet blir fyllt av lycka, frid och harmoni. Och inte bara på sinnets ytnivå, utan hela vårt väsen, sinne och materia och de båda i förening fylls av frid, harmoni och lycka. Detta är målet för denna teknik. Inte så att du kommer nå slutmålet på 10 dagar. Men inom 10 dagar kommer du att få grepp om tekniken. Få grepp om hur man arbetar. Hur man arbetar för att utforska verkligheten inom sig. Att röra sig steg för steg. Steg för steg, hela tiden från den grova verkligheten mot en subtilare och allt mer förfinad verklighet, utan att blanda in något annat. Sanningen som du upplever den, från ögonblick till ögonblick. För att detta ska ske är andningen ett mycket viktigt verktyg. Om du blandar andning med verbalisering eller visualisering blir det som sagt lätt att koncentrera sig. Det är sant. Men när sinnet blir koncentrerat genom verbalisering eller visualisering så glömmer du andningen helt och hållet. Sinnet blir koncentrerat och du börjar uppleva frid på sinnets ytnivå. Du kan inte längre utforska sanningen om dig själv från ytan till djupet eftersom du har förlorat verktyget. Andningen och inget annat än andningen är ett viktigt verktyg med vars hjälp du kan gå mycket djupare. Så håll dig till detta verktyg på det här stadiet. Senare kommer du att få fler verktyg som hjälper dig att gå djupare. Men nu är andningen mycket viktig för dig. Andningen, inget annat än andningen. Säg att du vill utforska sanningen om din kropp. Vad vet man egentligen om sin kropp? Man kanske har läst böcker om fysiologi, om anatomi. Man har kanske sett undervisningsplanscher, det ena eller det andra. Detta betyder inte att man egentligen vet något. Kunskapen är inte erfarenhetsmässig. Det är bara intellektuell kunskap. Erfarenhetsmässigt vet man egentligen så lite om sin kropp. Man vet en del om de yttre organen, lemmarna, ögonen och så vidare. Vad de är till för och hur de fungerar. De fungerar utifrån vad du önskar, begär eller befaller. Vill man att ögonen ska öppnas, öppnas de. Vill man att de ska slutas, sluts de. Handen höjs, benet rör sig. Vad du än vill att dina lemmar, dina yttre kroppsorgan ska göra, så fungerar de som du vill. Men hur är det med de inre organen? Hjärtat, lungorna, njuren, levern och så vidare. De fungerar inte som man vill, som man önskar, som man befaller. Om du befaller ditt hjärta, sluta slå, så slutar det inte att slå. Om du säger, slå saktare, så slår det inte saktare. Och om du vill att det ska slå snabbare, så slår det inte snabbare. Man har ingen kontroll över sina inre organ. Om vi bortser från dessa stora inre organ, hur är det då med den materiella strukturen i sin helhet? Den fysiska strukturen, den kroppsliga strukturen. Den är uppbyggd av mycket små atomer, subatomära partiklar. Och varje partikel är aktiv på något sätt. Varje ögonblick händer där något. Detta vet man inte något om så länge man inte upplevt det. Den här tekniken kommer att hjälpa dig att uppleva det. Men det är inte något du har kontroll över. Det bara händer. Helt naturligt. Visst, du vet en del om denna fysiska struktur på ytnivån, på utsidan. Där det som händer sker både avsiktligt och oavsiktligt. Men vad som händer på insidan, oavsiktligt, det vet du ingenting om. Det bara händer. Man har ingen kontroll. Den upplyste fann ett verktyg med vars hjälp man kan börja uppleva verkligheten inom kroppen. Och det är just detta verktyg, andningen. Säg till exempel att någon lever på ena flodstranden och är mer eller mindre bekant med verkligheten på den sidan floden, eftersom det här som han har levt och lever. Någon annan för över floden till den andra sidan och kommer tillbaka och talar lyriskt om den stranden. Underbart, fantastiskt. Och du känner att du också vill uppleva och njuta av detta. Men sitter kvar på fel strand med knäppta händer, tårfyllda ögon och kvävd röst och börjar böna och be. Åh, kära andra strand, kom hit! Åh, kära andra strand, kom hit! Låt mig få se dig, låt mig få njuta av dig. Jag tänker inte fara över, så kom du till mig. Den personen kan sitta där och böna och be för resten av livet. Det han ber om sker inte, och det kan inte ske. Det enda sättet att uppleva den andra sidan är att ta sig över floden till den andra stranden. Så enkelt är det. Vi behöver en bro som förbinder flodens båda stränder. En bro med vars hjälp vi kan njuta av och uppleva den andra sidan. Andningen fungerar som en bro. Den kända delen av din fysiska struktur, andningen, är förbunden med det okända området. Där saker och ting sker helt naturligt. Andningen förbinder dem. Andningen är en av de kroppsliga funktioner som fungerar på båda sätt. Avsiktligt såväl som oavsiktligt. Du kan ta ett djupt andetag om du vill. Du kan ta ett ytligt andetag om du vill. Och om du vill sluta andas i en halv minut eller så, så kan du sluta andas. Men du behöver inte befalla dig själv att andas. Alldeles naturligt andas du in, ut, in, ut. Så andningen fungerar på båda sätt och därför är den användbar. Med hjälp av andningen tar du dig över till den andra sidan. Till den andra sidan av den verklighet som utgörs av den fysiska strukturen. Detta har du börjat göra. Under dessa 10 dagar kommer mycket mer av den verklighet som gäller för din fysiska struktur att framträda. Acceptera det endast när du upplever det. Inte på grund av dessa föredrag. Inte på grund av att din lärare säger att det är så. Inte på grund av att någon helig skrift säger att det är så. Inte på grund av att en vetenskapsman säger att det är så. Inte på grund av att en upplyst, en Buddha, säger att det är så. Acceptera bara av egen erfarenhet. Av egen erfarenhet. Från ögonblick till ögonblick. Från ögonblick till ögonblick. Andningen hjälper dig. Och mycket snart kommer du börja förstå att andningen också hjälper dig att utforska den mentala verkligheten. I början verkar det som om andningen är en fysisk funktion. Den går in och den går ut. Men snart börjar du inse att andningen har väldigt mycket med sinnet att göra. Och väldigt mycket med mentala föroreningar och negativa känslor att göra. När du praktiserar inser du snart att när du börjar älta någon negativ känsla, ilska, hat, illvilja, fientlighet, lidelse, rädsla, vad som helst, så slutar du andas normalt. Andningen är inte längre normal. Den har blivit en aning hårdare. Den har blivit en aning snabbare. Och när den negativa känslan har upphört så märker du att andningen återigen har blivit normal. Andningen är starkt knuten till sinnet och till negativa mentala känslor. Denna verklighet kommer att bli tydligare och tydligare. Du är här för att nå källan till dina problem, dina dagliga problem. Det vill säga källan till dina negativa känslor. På en mental nivå hjälper andningen dig att nå till djupet, där dina problem och negativa känslor uppstår. Andningen kommer alltså hjälpa dig att utforska verkligheten om sinnet också. På ett materiellt plan har du hela dagen bara iakttagit hur andningen gick in och ut, gick in och ut. Gick genom den vänstra näsborren, gick genom den högra näsborren, gick genom båda näsborrarna, djup eller ytlig. Du iakttog andningen som den var och därmed sanningen om din fysiska struktur. I kväll och hela dagen imorgon får du uppleva sanningen om den fysiska strukturen på en lite djupare, subtilare nivå. Denna nivå finns där hela tiden, men du har inte upplevt den. Nu får du börja uppleva den. Kom ihåg att på det här stadiet är det bara ett litet område som ska utforskas. Du måste utforska verkligheten inom det här begränsade området, som har överläppen som bas och som sträcker sig över näsborrarna. Fäst din uppmärksamhet vid näsöppningarna och området inne i näsan. Var medveten om andningen när den passerar över detta område. Då kommer du märka att när området är litet så blir ditt sinne skarpare och skarpare, mer och mer förfinat, mer och mer känsligt. Sinnet börjar uppfatta allt mer subtila realiteter. Om du arbetar inom ett större område så skärps inte sinnet lika lätt. Därför ville den upplysta att du ska arbeta med ett litet område. Efter en eller två dagar kommer du att ännu mer begränsa detta område. Ju mindre område du är medveten om, desto skarpare blir sinnet. Och när sinnet blir skarpare kan du börja uppfatta subtilare realiteter. Ikväll och imorgon kommer du börja känna andningens beröring. Kanske har du börjat känna det redan idag. Inandningens beröring, utandningens beröring. Vad som helst inom detta begränsade område. Det är inte nödvändigt att andningen känns överallt. Vad som helst inne i näsan, eller vid näsöppningarna, eller på området under näsan, ovanför överläppen. Var du än känner beröringen inom detta begränsade område, så var bara medveten. Gör inget. Hela tekniken består i att vara medveten, att bara vara uppmärksam. Om du känner någon beröring är du bara medveten om att en beröring sker. Om du inte känner något så känner du inte något. Du är bara medveten om andningen. Den går in, den går ut. Men fokusera på beröringen. I övermorgon kommer du märka att du har börjat uppleva subtilare realiteter. Och dagen därpå ännu subtilare realiteter. Så rör du dig från den grova till den subtila verkligheten. Till en allt mer subtil och till den mest subtila verklighet som gäller kropp och sinne. Det är ingen som har sagt åt dig att du ska iaktta ditt sinne. Men oavsiktligt har du ändå börjat göra det. Du kanske har tänkt, vad är det för slags sinne jag har? Du blir ombedd att iaktta andningen. Du iakttar kanske två andetag och sen borta. Sinnet har farit iväg någonstans. Efter en lång stund inser du, åh, var tog sinnet vägen? Jag skulle iaktta andningen och sinnet försvann iväg igen. Och återigen, efter ett eller två andetag, far sinnet iväg någonstans. Du inser igen att sinnet har vandrat iväg och du för det tillbaka. Och inte bara det, när du upptäcker att sinnet, detta fladdrande sinne, vandrar iväg gång på gång, så blir du upprörd. Vad är det för sinne jag har, som inte klarar av något så enkelt som att bara iaktta? Det behöver ju inget göra. Andningen finns där ju, och detta är inte en andningsövning. Då blir du utmattad. Andningen finns där hela tiden, och din uppgift är bara att iaktta. Andningen är något som bara sker. Du sitter vid flodstranden. Floden rinner förbi. Allt du behöver göra är att iaktta. Och ändå kan sinnet inte klara av en så enkel sak. Du blir allt mer frustrerad, upprörd, irriterad. Nej, nej, nej. Då går du helt emot tekniken. Detta är sinnets vanemönster. När något oönskat händer reagerar du med oro, irritation och negativa känslor. Och det har du börjat göra nu. Och nu vill du att sinnet genast ska bli koncentrerat. Men det blir det inte. Och då börjar du reagera. Nej, nej. Tekniken är helt enkelt att bara acceptera faktum. Sinnet har vandrat iväg. I detta ögonblick har sinnet vandrat iväg. Acceptera med ett leende. Sinnet har vandrat iväg. Vad är det? Andningen finns ju kvar. Kom tillbaka till andningen. Kom tillbaka till andningen. Du kommer snart märka att när du accepterar att sinnet vandrat iväg så behöver du inte föra tillbaka det till andningen. Det kommer tillbaka av sig själv. Det kommer tillbaka automatiskt. Du bara accepterar faktum. Sinnet har vandrat iväg. Det räcker. Sinnet kommer tillbaka till andningen igen. Du har börjat iaktta ditt sinne, sinnets natur. Gång på gång vandrar det iväg. Så flyktigt, så oroligt, så fladdrande. Och vart tar det egentligen vägen? Så många vägar, så många bilder. Det går inte att föra dagbok om detta. Och nu är det ju inte heller tillåtet att föra dagbok här. Men även om du fick, så kan ingen skriva ner vart sinnet irrar i varje ögonblick. Det kan vara uppe i det blå någonstans, eller i en helt annan värld. Det går inte att föra dagbok om detta. Men ändå, om du försiktigt lägger märke, ser du att det bara finns två världar, två områden, som sinnet kan vandra omkring i. Det förflutna och framtiden. Säg att ett minne uppstår, det ena eller det andra. I detta ögonblicket ett sådant, senare ett annat. Vilket minne som helst. Detta hände, det här hände. Åh, den där gången, vad han förolämpade mig, så illa hon behandlade mig. Då visste jag inte vad jag skulle göra, men om han förolämpar mig igen, då ska jag ge igen så här. Och du rör dig i framtiden. Du är fast i framtiden och ältar det om och om igen. Ältar tankar om framtiden om och om igen. Plötsligt får du en tanke om det förflutna och börjar älta det förflutna. Sen är du tillbaka i framtiden och tankar om framtiden, om och om igen. Åh, detta är mitt sinnes vanemönster. Det fastnar i det förflutna eller i framtiden och ältar det om och om igen. Det vill inte leva i nuet. Det vill inte leva i nuet och ändå måste man leva i nuet. Hur kan man leva i det förflutna? Det förflutna är borta för alltid. Du kan inte köpa tillbaka det och leva om det. Inte ens för alla pengar i världen. Omöjligt. Det förflutna är borta för alltid. Och framtid är framtid. Först när framtid blir till nu kan du leva i den. Du måste leva i nuet. Tänk efter. Vad är det för slags sinne som inte vill leva i nuet? Åh, där har vi orsaken till att det jämt är så uppjagat och oroligt. Det behärskar inte konsten att leva. Och hela tekniken handlar om att lära sig konsten att leva. Hur man lever i nuet. När du är med andningen, om så bara några ögonblick, så är detta ögonblick av verklighet. Verkligheten i detta ögonblick, andningen går in, andningen går ut. Alla andra ögonblick, när du fastnar i det förflutna eller framtiden, är ett resultat av sinnets vanemönster. En annan verklighet blir tydligare och tydligare. När sinnet irrar omkring i det förflutna eller i framtiden, vilken sorts tankar finns där då? Återigen, två slags tankar, två mönster, behagliga och obehagliga. När sinnet fastnar i det förflutna kan minnet vara behagligt eller obehagligt. När sinnet fastnar i framtiden kan tanken om framtiden vara behaglig eller obehaglig. Du kommer märka om en tanke är behaglig eller obehaglig. Sen kommer du märka att när sinnet fastnat i det förflutna eller framtiden så har en del av sinnet börjat reagera. Åh, det här tycker jag om. Härligt. Det här vill jag ska hända om och om igen. Det blir till begär och det blir till fasthållande, fastklamrande. Och du märker inte ens att du har förlorat sinnesjämvikten. Du har blivit obalanserad och du blir olycklig därför att du grips av begär och klamrar dig fast. Också när sinnet börjar älta en obehaglig tanke om det förflutna eller om framtiden kommer du märka att en del av sinnet börjat reagera. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Och detta, jag tycker inte om det, går väldigt snabbt över i motvilja, hat. Och återigen märker du att du har förlorat balansen och att sinnet är uppjagat och oroligt. Ah, detta är mitt sinnes vanemönster. Det är så här det ständigt reagerar med begär, fastklamrande, eller motvilja och hat. På det språk som talades på Buddhas tid kallades detta för raga. Raga betyder begär och dvesha betyder motvilja. Så hela tiden finns begär, motvilja. Därför är sinnet hela tiden uppjagat, oroligt. Så varför detta begär? Varför denna motvilja? Därför att man inte vet vad som händer djupt i sitt inre. Sinnets ytnivå är hela tiden sysselsatt med allt yttre. Och man vet inget om sinnets djupare delar, där begären uppstår, där motviljan uppstår, där oro uppstår, där lidandet uppstår. Det är vad som kallas okunnighet, villfarelse, moha. Sinnet är djupt okunnigt. Ibland märker du hur okunnigt det är. En tanke uppstår i sinnet. Det gör detsamma om den rör det förflutna eller framtiden. Sak samma om den är behaglig eller obehaglig. En tanke uppstår i sinnet och inte ens en mening hinner bli klar innan en annan tar vid. Tanken uppstår huller om buller, utan mål och mening. Detta är vansinne. Vad är detta om inte vansinne? Man säger att någon är galen, vansinnig, om hans eller hennes tankar saknar ordning och sammanhang. Ett exempel. Du möter en galen människa som inte ätit på 4 dagar. Du känner medlidande och ger honom en tallrik mat. Han blir glad, han är ju hungrig och sätter sig ner för att äta. Han tar en bit mat, men innan den når munnen har hans tankar ändrats. Nu börjar han tänka, jag är i ett badrum, jag badar, det här är en bit tvål. Och så börjar han tvåla in sig med maten. Och innan han är färdig dyker en annan tanke upp. Han där är min fiende och han tänker döda mig. Innan han dödar mig måste jag döda honom. Hur ska jag döda honom? Bra, det här är handgranater. Om jag kastar dem så dör han. Och så kastar han bort all maten. Den här människan är galen, vansinnig. Hans tankar saknar ordning och sammanhang. Alla kommer att inse sin galenskap. Tankarna saknar ordning och sammanhang. Något sätter igång och plötsligt börjar något helt annat och genast dyker något annat upp. Vansinne. Detta är moha, okunnighet. Ett slags okunnighet är att du inte är medveten om vad som händer. Ett annat slags okunnighet är att tankarna saknar ordning och sammanhang. Även om tankarna flyter klart och redigt så vet du inte hur du utvecklar negativa känslor i sinnet och hur du skapar lidande. Detta blir tydligare och tydligare genom egen erfarenhet när du går djupare. Hur sinne och materia påverkar varandra blir allt tydligare. Men det sker bara om du arbetar. Om du arbetar på det sätt som tekniken önskar. Då blir arbetet lätt. Och fördöm inte någon annan teknik som du har prövat tidigare. Inga fördömanden. Kanske höll du på med ritualer eller religiösa ceremonier. Vad du än höll på med så fördöm det inte. Men dessa 10 dagar har du avsatt för att ärligt pröva denna tekniken och få bästa möjliga resultat av tiden här. Att avsätta 10 dagar av ens liv är inte lätt för en lekman, för en familjeförsörjare. Lekmän har så mycket att ta ansvar för. Allt detta lägger man åt sidan och kommer hit för att undersöka, vad är denna andning? Vad är detta sinne? Vad är egentligen syftet med det hela? Något mycket viktigt. Du lär dig konsten att leva, hur man lever fridfullt och harmoniskt, hur man upplever frid och harmoni inom sig och hur man sprider enbart frid och harmoni till andra. När du utvecklar negativa känslor blir du olycklig. Alla som utvecklar negativa känslor kommer oundvikligen att lida av detta. Och man behåller inte detta lidande för sig själv. När man utvecklar negativa känslor och lider börjar man föra över detta lidande på andra. Man skapar en spänd atmosfär omkring sig. De som kom i kontakt med det under den tiden blir också spända, blir också olyckliga. Detta är inte det rätta sättet att leva. Konsten att leva saknas. Vipassana lärde konsten att leva, rätt sätt att leva, en etisk norm, hur man lever fridfullt och harmoniskt inom sig och hur man sprider frid och harmoni åt andra. Och detta är bara möjligt om man utforskar sanningen om naturen och vad som just nu är sinnets och materiens natur för dig och vad som är universums lag. Allt detta måste upplevas. Då kommer du märka att en förändring har börjat i ditt inre. En förändring till det bättre. För att denna förändring ska ske måste du arbeta hårt. Här kommer några viktiga råd och varningar så att du verkligen tar vara på de kommande 9 dagarna på bästa sätt. En mycket viktig sak är att du inser att det är ett mycket seriöst arbete du utför. Det är i själva verket en djupgående kirurgisk operation av sinnet. Och när man genomgår en sådan operation kommer mycket djupt rotade komplex upp till ytan. När du öppnar såret börjar helt naturligt varet att komma upp till ytan. Det är för ditt eget bästa. Men att skära upp såret och ta ut varet är obehagligt. Och detta är något du måste möta. Möt det modigt och acceptera att jag måste skära upp såret för att få ut varet. Och varje obehaglig upplevelse är för mitt eget bästa. De obehag som du börjat uppleva idag är alltså en del av processen. Du har påbörjat en operation av sinnet. Såret har öppnats och varet har börjat komma upp till ytan. Du måste möta verkligheten nu. Möten modigt. Möten med ett leende. Du måste möta verkligheten. Ett exempel. När kvinnor i Indien lagar mat använder de en eldstad med träkol, glödande träkol. Maten tillagas och sen behövs elden inte längre. De vill använda samma träkol nästa gång de lagar mat. För att släcka elden tar de en näve vatten och kastar det på den glödande träkolen. Träkolens natur är hetta, glödande hetta. Vattnets natur är kyla. När de kommer i kontakt med varann, denna kyla och hetta, så uppstår en kraftig reaktion. Tjum! Ljudet tjum uppstår. De kastar en näve vatten till och återigen tjum. Och man fortsätter kasta näve efter näve med vatten. Tjum, tjum, tjum. Till dess att träkolet har samma temperatur som vattnet. Då är träkolet inte längre hett. Då kan du kasta en hel hink med vatten och ändå inget tjum. Du kanske jobbar i en timme och har ett ögonblick när sinnet är helt manningen. När den går in, när den går ut. Detta ögonblicks verklighet. Då finns det inte någon okunnighet eller förvirring. Detta är sanningen. Ingen inbildning, inget begär, ingen motvilja inblandad. När du tar ett andetag uppstår inte begär. Jag vill ha mer andning. Andningen finns där, så det är meningslöst att utveckla begär. Och när du andas ut säger du inte, jag vill inte ha någon andning, jag vill inte ha någon andning. Du andas ut för att andas in. Du andas ut för att andas in. Du behåller din sinnesjämvikt, din mentala balans. Du bara iakttar. Det ögonblicket, när sinnet är jämvikt, när det iakttar sanningen som den är, utan okunnighet, när sinnet är med verkligheten, utan begär och motvilja, det är ett underbart ögonblick. I det ögonblicket är en del av sinnet verkligen rent, men du har fortfarande så mycket skräp kvar där inne, mentala orenheter och negativa känslor som har hopat sig i sinnets djup. Detta ögonblicks renhet kom i kontakt med denna orenhet. Kraftig explosion. En våldsam explosion. En kraftig tjum. Och detta kom upp till ytan. Smärta i benet och smärta i ryggen. Smärta i huvudet. Åh, så obehagligt, så obehagligt. Det är bäst att jag sticker härifrån. Det här är inte bra för mig. Sånt kommer tveklöst att dyka upp. Ta ett fast beslut. Det här är en operation av mitt sinne. När du genomgår en fysisk operation utförs den av en kirurg, en utomstående person. Och du är nedsövd, så du vet inte vad som händer. Men här måste du utföra operationen själv. Det finns ingen bedövning. Och nu måste du möta allt som kommer upp. Var modig. Möt det som kommer. Det är för ditt eget bästa. Det är så du börjar förändra sinnets vanemönster. Möt det som kommer och utveckla mental styrka. Eftersom ingen bedövning finns. Du måste utveckla mental styrka, göra sinnet starkt. En del av denna styrka är att följa alla regler och föreskrifter. Det är som när du läggs in på ett sjukhus. Du måste acceptera sjukhusets alla regler. Även här har du kommit till ett sjukhus. Vi ska inte kalla det mentalsjukhus, men du har kommit till ett sjukhus. Du har kommit hit för att rena ditt sinne, för att göra det friskt. Du måste följa alla regler och föreskrifter. En regel säger att under 10 dagar är du i fängelse. Du kan inte gå ut. De som anmäler sig till kursen får frågan: är du beredd att stanna i 10 dagar? Och när de kommer till kursplatsen tillfrågas de igen: är du beredd? Läs igenom dessa föreskrifter. Skriv under med ditt namn. Är du verkligen beredd? Sen håller någon en kort genomgång. Är du beredd? Du måste stanna i 10 dagar. Och ändå vet vi genom mångas erfarenhet och från alla kurser som hållits att redan den första dagen börjar operationen. På den andra dagen blir man uppjagad och orolig. Och en del, inte alla, men en del som har lite svag vilja, vill ge sig iväg. Åh, det här är inte bra för mig alls. En annan gång, jag kommer tillbaka en annan gång. Och man vill ge sig iväg. Och sen på 4:e dagen börjar ännu en djupgående operation. Och på 5:e dagen går man ännu djupare. På 6:e dagen börjar återigen en del bli uppjagade och oroliga. Jag vill härifrån, jag vill härifrån. 2:a dagen, 6:e dagen, man blir upprörd och orolig. Möt vad som än kommer. Möt oron modigt, med beslutsamhet. Jag har kommit för att stanna i 10 dagar. Jag måste få bort skräpet som finns djupt inom mig. Allt varet från mitt sår ska ut. Det är obehagligt, men det gör mig gott. Jag ska möta det som kommer. Det är som om du tas in på ett sjukhus för att opereras. Och när bara halva operationen är utförd, tänk då om du säger till kirurgen: nej, 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 nu får det räcka. Jag kommer tillbaka senare och slutför operationen. Det går inte. Kirurgen kommer inte att tillåta det. Inte heller här kommer kirurgen att tillåta det. Det kan vara skadligt att ge sig av mitt under en kurs. Så håll fast vid ditt beslut. Jag stannar kvar. Vad som än händer stannar jag kvar. Ett annat fast beslut, att iaktta alla föreskrifterna, särskilt tidsschemat. Det är meningen att jag ska vara i meditationssalen 8:00 på morgonen. Jag måste därför se till att vara här några minuter tidigare, så att 8:00 sitter jag där med korslagda ben. Då har jag börjat min meditation. Om du pratar, tittar hit och dit och är 10 minuter sen, 15 minuter sen, det går inte. Du måste börja 8:00. Ta väl vara på tiden. Varje ögonblick är dyrbart. Och sen själva meditationsperioden. Du måste meditera från 8 till 11. Meditera. Inte: nu är det nog, nu har jag suttit en timme. Det får räcka. Nu ska jag tvätta kläderna och duscha. Först ska jag göra det här och sen ska jag göra det och det. Nej, nej, nej. Inte alls. Meditationstid är meditationstid. Håll fast vid det med fast beslutsamhet. Ta också ett fast beslut att 3 gånger varje dag, 8 till 9 på morgonen, 3:30 till 4:30 på eftermiddagen och 6 till 7 på kvällen. Då ska du vara i salen. Låt vad som helst hända. Jag har bestämt mig. Jag ska inte lämna salen. Jag kanske måste ändra ställning då och då, men det är okej. Senare, efter 3 eller 4 dagar, kommer du inte ens att ändra ställning. Var inte rädd för det. På det här stadiet kan du ändra ställning, men stanna kvar i salen. Det kommer att ge dig mental styrka. Din beslutsamhet hjälper dig, fast beslutsamhet. En varning till. När man känner sig väldigt trött är det tillåtet att lägga sig ner och vila på sitt rum. Men ligg inte ner i mer än 5 minuter. Det är så bekvämt att ligga ner och du kanske tänker: varför bara 5 minuter? Det gäller nog bara för folk som inte begriper så mycket. Jag är däremot rätt smart och dessutom känner jag mig inte alls sömnig. Jag är medveten om andningen. Vad spelar det för roll att jag ligger lite längre? 10 minuter, jag är medveten om andningen. Jag är verkligen smart. Okej, 15 minuter. Du börjar känna dig sömnig. En halvtimme går. Och så börjar du snarka och snarka. Och någon annan i sovsalen märker att du snarkar. Åh, härligt, jag lägger mig ner jag också. Snark, snark. Hela sovsalen blir till en snarkande sovsal. Hela lägret, hela meditationscentret blir till ett snarkande meditationscenter. Du är här för att vara vaken, medveten, hela tiden, varje ögonblick. Ligg därför inte ner i mer än 5 minuter. Sätt dig sedan upp igen och arbeta mer och mer i sittande ställning. Arbeta mer och mer sittande. En annan risk, en annan fara. Meditera inomhus på det här stadiet. Meditera inomhus. Det är inte bra för dig att sitta utomhus och meditera. Med tiden blir det förstås annorlunda. En Buddha blir en Buddha sittande under träd, ute i det fria, under bar himmel. Men det förutsätter stor mognad i meditationen. Om du på det här stadiet mediterar utomhus kommer vinden som rör vid dina näsborrar eller området under näsan att hindra dig från att känna den svaga beröringen från din egen andning. Så sitt inte utomhus. Under pauser är det helt i sin ordning, men inte under meditationsperioderna. För då kommer ljuset mot dina slutna ögon att hindra dig från att gå djupare. Så meditera alltid inomhus. Det är mycket viktigt. Och sen en fara till. Nu när du har varit här i 24 timmar har du märkt att det inte serveras någon middag här. Och klockan 11, när du står i kö för lunch, börjar du kanske tänka på middagen. Vi får ingen middag här. Jag är van att äta en hel tallrik till lunch och en hel tallrik till middag. Och här får vi ingen middag alls. Det är bäst att jag äter min middag nu. 2 tallrikar. En för lunch och en för middag. Och min lärare säger hela tiden, du måste utkämpa din egen strid. För att kunna göra det måste jag vara fysiskt stark. Alltså, 3 tallrikar. Farligt. Det går inte att meditera då. Omöjligt. Om du brukar äta en hel tallrik vid varje måltid, så ta 3/4 istället. 1/4 av magen ska alltid vara tom under hela dygnet. Då kan du meditera bättre. Fyll inte magen helt. Att äta sig proppmätt är fullständigt uteslutet. Fyll inte magen helt. Se till att 1/4 av magen är tom. Det kommer att vara till stor hjälp för dig. En varning till. Fullständig tystnad är mycket viktigt. Mycket viktigt. Nu när du har arbetat hela dagen märker du vilken pratkvarn sinnet är. Det pladdrar och pladdrar. Pladdrar hela tiden. Tänk då om du skulle börja prata med någon annan. Självklart är du alltid välkommen att tala med assistentlärarna om du har något problem som rör tekniken. Uppstår det något annat problem kan du växla några ord med managern. Men prata inte med andra elever. Kommunicera inte ens med gester eller blickar. Håll dig för dig själv. Verkligheten inom dig är viktig för dig nu. Du har varit utåtriktad hela livet. Nu lär du dig att iaktta vad som sker inom dig. Om du kommunicerar med en annan elev skapar du problem för dig själv. Detta pladdrande sinne får ännu mer bränsle. Om du har pratat med någon dyker de tankarna upp i sinnet när du sätter dig för att meditera. Och det rör upp sinnet. Så många tankar dyker upp, med eller utan sammanhang. Det skapar problem för dig. Och inte bara för dig, utan också för den du pratat med. Du kan inte tala med väggarna. Du kan inte tala med träden. Vem du än talar med är också en meditatör. Och då får även han eller hon mer bränsle för pladder. Om du pratar skapar du problem för andra meditatörer. Om 2 av er börjar pladdra så stör ett prat så många andra elever. Alltså, inget prat. Fullständig tystnad. Du kommer att märka vilken stor hjälp tystnaden är. Tystnaden är även viktig av en annan anledning. Igår lovade du att följa 5 föreskrifter. Det är lätt att följa föreskrifterna att inte döda, att inte stjäla, att inte ägna sig åt sexuell aktivitet och så vidare. Men det är värre att inte ljuga. Av gammal vana kanske du överdriver eller döljer något. Och då har du brutit mot en av dina kila. Även om bara 1 av de 5 grundstenarna rubbas kommer din meditation att bli svag. Så bryt inte tystnaden. Tystnad, fullständig tystnad. Du kommer snart märka att tystnaden är till stor hjälp, ett stort stöd. En mycket viktig sak till. Blanda inte denna teknik med någon annan. Du har underkastat dig tekniken i 10 dagar. Efter 10 dagar bestämmer du själv, men i 10 dagar har du underkastat dig. Blanda inte in något annat. En elev kanske tänker, jag har läst någonstans att vipassana ska göras på ett visst sätt. Där säger de att vipassana är så här och att satipatthana ska göras så här. Eller, i min tradition mediterar man så här, man verbaliserar så här, visualiserar så här och sådana här mentala bilder. Varför inte göra lite av varje? Farligt, mycket farligt. Det är riskabelt. Ett exempel. Någon brukar rida en vit häst, sin egen vita häst. Han får låna en annan häst, en svart häst, och någon säger, tar du och pröva den här svarta hästen? Det är en väldigt bra häst. Och han säger, ja visst, jag ska gärna pröva den, men jag sitter inte av min egen häst. Ett ben på min häst och ett ben på din häst. Farligt. Man är van att åka i sin egen båt. Någon erbjuder en annan båt. En bekväm, snabb och bra båt. Okej, jag ska pröva din båt. Men med ett ben i min båt och ett ben i din. Farligare, ännu farligare. Ännu mycket farligare är att stå med ett ben i den här tekniken och ett ben i en annan teknik. Under dessa 10 dagar ska du inte göra det. Meditera exakt som du blir ombedd att meditera, för din egen säkerhets skull. Trots upprepade varningar har det hänt att någon av okunnighet vägrar lyssna och trassar in sig i en situation där till och med läraren får svårt att leda den personen ur faran. Så blanda inte tekniker. Om något oavsiktligt dyker upp kan du inte hjälpa det. Kanske har du praktiserat på ett visst sätt i det förflutna, använt ett ord, verbaliserat eller kanske visualiserat. Och av gammal vana sätter du igång tillsammans med andningen. När du inser vad som händer säger du, åh nej, ingen verbalisering i denna tekniken, ingen visualisering. Och du tar det ur det. Det börjar igen och återigen tar du det ur det. Inget fel, ingen fara. Men om du avsiktligt börjar blanda tekniker så rör så mycket upp djupt där inne. Det kommer skapa svårigheter. Ta inte den risken. Och ta inte heller någon risk genom att röra dig utanför det anvisade området. Kursområdet är tydligt markerat. För din egen säkerhet, håll dig inom kursområdet. Och se till att ta vara på varje ögonblick. De återstående 9 dagarna är så dyrbara, förutsatt att du mediterar som du blir ombedd att meditera. På den 10:e dagen börjar du inse att ja, dessa 10 dagar var verkligen anmärkningsvärda dagar i mitt liv. Men det kan bara hända om du arbetar. Använd tiden på bästa sätt. Ta vara på detta tillfälle på bästa sätt. Ta vara på det som erbjuds här på bästa sätt. Och ta på bästa sätt vara på denna underbara teknik, denna underbara damma. Så vetenskaplig, så icke-sektristisk, så rationell. Använd den för ditt eget bästa, för din egen välgång, för att bli fri från okunnighetens, begärens och motviljans slaveri, fri från alla bördor. Och njut sann frid, sann harmoni, sann lycka. Må ni alla njuta sann frid, sann harmoni, sann lycka. Ett par ord till som förklaring för nya elever. Du hörde just, och du kommer få höra dem om igen, att när jag tre gånger reciterade dessa tre ord, Bhavatu, Sabbe, Mangalang, så svarade de gamla eleverna Sadhu, Sadhu, Sadhu. Uppfatta inte detta som en ritual, inse vad det betyder. När man utvecklas i vipassana-tekniken och utför en god handling, som är bra för en själv och bra för andra, fysiskt eller mentalt, när man har fullgjort en sådan handling, utvecklar man kärlek, medkänsla och välvilja för andra. Må denna min goda handling bli till nytta och glädje för andra. Så, Bhavatu Sabbe Mangalang. Må alla bli lyckliga, må alla bli lyckliga, må alla bli lyckliga. De som lyssnar utvecklar då också denna känsla av kärlek, medkänsla och välvilja för andra. De svarar Sadhu, åh, väl talat, bra gjort. Vi är med dig i din önskan. Vi önskar också må alla varelser bli lyckliga. Om du känner denna positiva känsla av kärlek och medkänsla med andra, säg då Sadhu, Sadhu, Sadhu. Om inte, så gör det inte till en ritual. Nu kan ni ta paus i cirka 5 minuter och börja sen igen. Ta paus i cirka 5 minuter.